Jag heter som sagt Linnea och pluggar mitt sista år i Göteborg teologi till pastor. Och om några veckor tar jag examen, så det ser jag fram emot mycket. Och ungefär för ett år sedan så hade vi en föreläsning. Det går till så att vi är 6 olika studiecenter, så vi sitter på 6 platser i Sverige och lyssnar på föreläsning via en videoskärm. Och jag tror det var någon kurs som handlade om, vi säger att det var etik, men föreläsningen handlade om bibelsyn. Och då så funderar jag på, vad har den här föreläsningen med etik att göra? Och jag grubblade och funderade och tiden gick och jag förstod ännu mindre hur det hängde ihop. Och jag kollade vår lektionsplanering och jag kollade liksom, försökte få reda på det. Och det började viskas i klassrummet och ingen visste vad det var som hände. Men jag sätter på micken som man kan göra, som man låter ut över hela Sverige. Och min lärare kanske tänkte, nu ska hon ställa en smart fråga. Men jag sa, ursäkta, varför har vi den här föreläsningen? Och det togs emot med ett litet skratt, men också så kände han sig nog lite påkommen. Och han löste det väldigt bra och berättade och jag förstod att ja, det är självklart att vi ska ha den här föreläsningen. Så det var inte så konstigt, men det var inte så mycket introduktion. Och så där har mitt liv varit. Jag har räckt upp handen mycket och jag har frågat och jag har brottats. Och jag har varit en jobbig elev. När jag gick i grundskolan så satt jag längst fram och bara, hur menar du? Vad tänker du med det här? Jag gick till rektorn och klagade. Och ja, det var nog inte så lätt att ha mig som elev. Jag har också ofta adresserat Gud i mina brottningskamper. Jag har skrivit dagbok hela mitt liv. Gud, vad menar du med det här? Vad betyder det här? Varför händer det här just nu? Hur tänkte du nu, Gud? Och jag har liksom inte nöjt mig med några enkla svar och ibland har jag gjort livet väldigt mycket mer komplicerat än vad det egentligen är. Och nu som sagt pluggar jag till pastor och jag har praktik i den här församlingen och jag har suttit med Jörgen och frågat, varför har vi egentligen dopet? Är det så viktigt? Eller varför har vi ett kors? Och hur tänker vi med musiken? Hur gör vi i nattvarden? Och jag har brottats och jag har funderat och mina tankar har lett till stora frågor som har lett till grubbel. Och ibland har de lett fram till frågan, Gud, finns du ens? Finns du, Gud? Som sagt så är vi mitt inne i en serie just nu som handlar om att vi vill vara en församling som älskar hela evangeliet under hela livet för alla människor. Och vi är inne i den tredje söndagen som handlar om när tron går sönder. Vi ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 15, vers 11. Vidare sa Jesus, en man hade 2 söner. Den yngre av dem sa till sin far, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslös och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom någonting. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarma sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men fadern sa till honom, sa till sina tjänare: "Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen." Och festen började. Tack Jesus för att du är här. Tack att du är med mig nu när jag predikar, att du är med våra hjärtan och låter oss få höra ditt budskap till oss. Tack för att du ser var och en, det som vi går igenom, det som vi brottas med. Att du står fast. Amen. När jag läste den här texten om en son som lämnar sin far så funderade jag på varför han gör det. Vad har sonen för motiv att lämna sin far? Och jag tycker texten ändå är ganska tydlig att det finns ett motiv till varför sonen lämnar far. Det står så här: "Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet." Alltså bara några dagar efter han har begärt ut sin del av arvet så drar han därifrån. Det verkar ju som han redan när han frågar om arvet har bestämt sig för: "Jag tänker dra." Och vi ser att det är ett motiv till att han vill ha pengarna. Han vill åka iväg och leva livet. Men sen så står det ju faktiskt ingenting om vägen fram till beslutet att lämna pappan. Det står ingenting om det var ett lätt beslut. Att han kanske vaknade på morgonen och tänkte: vad ska jag göra idag? Ska jag gå ut och jobba? Eller ska jag kanske begära ut min del av arvet och flytta till ett annat land? Bahamas eller Hawaii? Det kanske var så. Det kanske var jättelätt. Han bara kom på att nu kör jag. Eller skulle han kunna ha våndats i flera år? Han kanske låg vaken om nätterna och tänkte: ska jag fråga pappa om pengarna? Hur kommer han reagera när jag vill ha ut min del av arvet och sen kommer jag dra? Vad kommer han säga? Vad kommer han göra? Han kanske ligger vaken på morgonen och kan inte somna om. Det vet vi inte. Och det finns tider då beslutet på morgonen för en kristen att stanna kvar hos Jesus Kristus är väldigt lätt. Jag vaknar och känner att det sitter i ryggraden. Jag är frälst. Gud är god. Jag vilar i mitt dop. Jag vilar i beslutet som jag en gång tog. Och det är någonting som jag skulle vilja uppmuntra dig att fortsätta vila i. Om du har vaknat i morse och känner: wow, Gud är god, han är stor. Fortsätt med det. Fortsätt tacka honom och fortsätt att vila i det beslutet. I Apostlagärningarna kapitel 2, vers 38 så säger Paulus till folket: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva." När vi vänder om till Jesus så får vi våra synder förlåtna. Och i Romarbrevet kapitel 6, där står det att vi i dopet har blivit begravda för att leva ett nytt liv tillsammans med honom. Och vissa dagar är det här så självklart. Att jag får vila i det här beslutet att jag följer honom. Han är god. Livet är gött. Men det finns tider då brottningskampen gör sig påmind varenda morgon istället. Kanske inte alls tänker på dopet eller min frälsningsupplevelse när jag vaknar. Jag funderar istället på: hur ska det gå? Vad ska jag göra? Ska jag verkligen fortsätta en dag tillsammans med Jesus? Tänk om jag bett alla böner förgäves. Och Bibeln är full av exempel på människor som brottas med sin överlåtelse. Som funderar på: vart är Gud i alla mina tankar? I psalm 13, vers 2-3 så står det: "Hur länge, Herre, Ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag för dag? Hur länge ska min fiende få triumfera över mig egentligen? Men psalmen är inte slut där, för i samma psalm så säger psalmisten: men jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning och jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig. I samma psalm finns ropet och förtröstan, brottningskampen, men ändå en överlåtelse till Gud. I psalm 40 så finns det ett väldigt vackert slut. Där står det: jag är betryckt och fattig, men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare är du. Halleluja. Nej. Psalmen slutar inte så. Det står inte halleluja, det står så här: jag är betryckt och fattig, men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare är du. Min Gud, dröj inte. Allt i livet slutar inte alltid med ett storslaget halleluja, med applåder och ballonger och fest. Som Jörgen predikade förra veckan så får inte alla frågor sitt svar just nu. Det kan ju vara så att dagen till och med slutar med ett rop på Gud: min Gud, dröj inte. Gud, vad är du? Vad är det som händer? Du måste finnas. Jag har byggt hela mitt liv på dig, Jesus. Är inte ett tecken på förtröstan också? Det där ropet. Det är inte bara hopplöst, utan jag fortsätter ropa. Kanske inte ett storslaget halleluja, men ändå ett halleluja. Men när det inte ens finns ett litet halleluja då? När tron helt har gått sönder? När psalmen inte ens slutar med min Gud? När sången inte ens går, du måste finnas? När alla böner är slut, när inga ord finns kvar och jag ser bara en väg ut? Vägen bort till ett annat land. Vi kanske har upplevt det själva eller någon nära. En avslutande bön, någon som har slutat hoppas och slutat förtrösta på honom. Anledningarna för människor att lämna fadern är olika. Besvikelse, frustration, osäkerhet eller kanske sökandet efter någonting annat. Men jag skulle vilja stanna upp i en aspekt som jag upplever var väldigt vanlig idag. Att inte behöva Gud. För vem behöver honom? Vem behöver en försörjare när man klarar sig rätt bra ändå? Vem behöver en frälsare i en värld utan någon synd? Sonen behövde inte fadern. Han hade fått det han ville och han var nöjd. Och han gav sig iväg, oberoende av alla. I en förtröstan på det egna jaget, i en så självcentrerad värld, så drar vi oss allt längre ifrån ett beroende av Gud. En av de mest populära mobiltelefonerna heter inte WePhone utan iPhone. Det heter inte WePad utan iPad. Jag, mig och mitt. iMessage och iCloud. Vi kanske inte bara drar oss längre ifrån Gud utan också närmare ett stort beroende av oss själva. Jag är stark. Jag bestämmer över allt. Ingen får sätta sig över mig. Viljan att ställa sig under någon är ovanlig. Jag har besvär med auktoriteter och jag kan plocka som jag vill bland livets godisbord som är full av andlighet, som är full av spådomar och självständighet. Känner du dig inte lite bunden av att vara gift? Är du verkligen fri, Linnea? Det är på mina villkor. Jag gör det jag känner för. Jag gör det jag mår bäst av. Bara det funkar för mig. Jag har skapat min egen värld. Jag fångar dagen. Jag kastar mig ut. Farväl. Farväl, far. Och så ger sig sonen iväg. Fundera på hur fadern reagerade. Det står ingenting om vad pappan sa om att sonen reste iväg. Men vi kan föreställa oss hur det var för fadern. Först begär han ut sin del av arvet och sen åker han. Hur kunde du? Hur kunde du lämna mig? Först kräver ut pengarna och sen lämnar du mig. Men texten säger någonting helt annat. I vers 20 så står det: medan hans sonen ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Även om sonen var långt borta, även om han hade spenderat alla sina pengar, begärt ut sin del, gjort slut på allt, så springer han mot sonen och kysser honom. Han står där med sitt otroligt stora hjärta. Du är välkommen hem igen. Så oavsett var du är i livet, om du har packat din väska, du har begärt ut din del, du är redo att gå, eller om du kanske sitter tryggt i faderns famn, eller om du står där långt borta och har bestämt mig, jag tänker aldrig återvända. Så står han där och väntar. Och han vill så gärna att du ska vara nära honom. Och när du vill, om du vill återvända hem igen, så står han där med öppna armar. Han kommer inte säga: varför lämnar du mig? Varför jag begär du ut din del av arvet? Utan han kommer springa mot dig. Tänk om församlingen också kunde vara en öppen famn och stå kvar. Jag har funderat på det. Vilka är vi när någon nära lämnar tron? Vilka är vi när tron går sönder för någon i vår gemenskap? Finns det någonting som jag kan göra? Kan vi vara en öppen famn? Eller har församlingen kanske spelat ut sin roll som lagspelare i det här individualistiska samhället? Gör vi någon nytta som kropp och som familj när många vill så gärna leva sina ensamma liv, sina egna liv? Eller kan det vara tvärtom, att det är en möjlighet? Att det är just i det här samhället som är så individualistiskt, då får vi vara en öppen famn och en familj som bryr oss om varandra. För när vi förtröstar på oss själva så högt så att vi inte ens behöver varandra längre, blir man inte rätt ensam då? Då har nog församlingen en jättestor plats att spela i de människornas liv, i våra liv. Vår vision är ju hela evangeliet till hela människan under hela livet. Och min dröm och förhoppning är att vår församling ska vara just den här församlingen som vi har pratat om den här våren. En församling som älskar hela evangeliet. En församling som älskar hela livet. Och hela människan. En församling som står med öppna armar när livet är på topp, när vi ropar halleluja, när allting är bra, när vi brottas, när det är tungt, när någon säger jag orkar inte mer. Tänk om vi fick vara en församling för den som inte ens orkar be, som inte ens anser sig behöva Gud. Tänk om vi fick vara medvandrare som gick på sidan om. Jesus har ju lärt oss hur vi ska behandla varandra. I Johannes evangeliet kapitel 15, vers 12 så säger Jesus: detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Jag tyckte det var jättefint förra veckan när Jörgen predikade om hur livet går sönder. Tänk om vi kunde få säga till varandra: nej, men det är tungt nu. Och så får vi gå med varandra, hålla varandra om axlarna. Du kan ta rygg på mig nu. Du behöver inte bära allt själv. För tron kan aldrig vara en ensam vandring, utan det är någonting som vi gör tillsammans. Sonen har lämnat fadern. Och mitt i alla försök att fånga dagen, att försöka älska livet, så slås sonen av en insikt. Nöden kommer för nära och pengarna börjar ta slut. I vers 16 så står det så här: han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom någonting. Då kom han till besinning och sa: hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Och i vers 20 så står det: han stod upp och gick till sin far. Återigen så gör sonen ett val, och det ser vi i bibelberättelsen. Han väljer att stå upp och gå hem. Men vi vet inte heller om den här gången var lätt eller svår. Det kanske också var en brottningskamp. Att vända tillbaka. Vad ska han tänka? Tänk om han är på mig. Han kanske brottades varenda dag. Och när han kommer hem så fördömer han sig själv inför fadern och säger: jag har syndat, jag är inte ens värd att kallas din son. Jag är inte värdig. Men sonen dömer inte. Han springer mot fadern, eller mot sonen. Han lyfter upp honom och ställer till och med fest. Det kanske kan verka schematiskt när jag målar upp bilden av hur livet är tillsammans med Gud. Vandringen tillsammans med Jesus och brottningskampen kring det. Men det är inte så svartvitt. Visst är det en grå sjö som vi simmar runt i allihopa. En balansgång mellan livets jättetunga, svåra, stora frågor och lätta danser. Och mitt liv har faktiskt varit präglat av många rop. Jag har skrivit många frågetecken och utropstecken och hit och dit i min dagbok. Jag behöver dig, Gud. Jag klarar inte det här själv. Och visst är det är att vara kristen. Ett beroende av hans trofasthet. Tänk om vi bara hade tackat honom. Hur ska han då kunna trösta oss? Och om vi inte ens orkar ropa på honom, då kanske vi kan orka falla i alla fall. För han står där med öppna armar. Och om vi låter honom bära oss, då vill han bära oss hela vägen hem. Sonen var ju långt borta och fadern ser honom och kommer mot honom, och jag tror att han bar honom hem. Vi behöver inte ens göra det själva. Och jag kommer, som jag sa i början, fortsätta ställa frågor. Jag kommer inte ge mig, jag vill alltid veta svaret på allting. Det är nog jag. Och om Gud är den han säger han är, så håller han ju. Då håller han ju igenom mina frågor. Och han kommer stå där genom alla mina frågor. Och ibland kommer han att säga: Linnea, kan du inte vila lite? Sätt dig här i mitt knä. Ta det lite lugnt. För det finns inget bättre än att vara med dig. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är din far. Nu ska vi lyssna på en sång av Linda-teamet.